Stiftelsen Biblicum hälsar alla närvarande varmt välkomna. Vi förmodar att ni har mött upp mot bakgrund av Biblicums invigningshögtid imorgon och i övermorgon. Eftersom ni har kommit så många redan ikväll, så ville vi att ni skulle få lyssna till ett föredrag i väntan på invigningen imorgon. Det är första gången vi föreläser i denna vår nya föreläsningssal. Ämnet ikväll är aktuellt om Bibelns översättning. Aktuellt om Bibelns översättning. Vi kommer inte att tala om den statliga bibelkommission som arbetar och som nu är nästan färdig med översättningen av Nya testamentet. Man planerar att komma ut med denna nyöversättning nästa år. Kanske redan före sommaren, men förmodligen nästa höst. Man arbetar också med en översättning av Gamla testamentet och man räknar med att bli färdig i början av 90-talet med denna översättning. Men det är inte detta arbete vi har tänkt på när vi har formulerat rubriken aktuellt om Bibelns översättning. Utan det är lite grann av det arbete som denna stiftelse själv håller på med. Och eftersom det har fallit på min lott att tala över detta ämne ikväll, så ska jag inte beröra de nyöversättningar som framförallt doktor Furberg arbetar med och som gäller böcker i Nya testamentet, utan jag ska beröra lite grann av vårt arbete som berör Gamla testamentet. Jag ska då börja med profeten Jesaja och ge några exempel på översättarens problem och vedermöda och lite grann av hur man inom Biblicum kan tänka sig att Bibeln bör översättas. Låt mig först emellertid framhålla att Biblicum är av den övertygelsen att ett dokument som man ska översätta måste man ha stor förtrogenhet med. Dessutom så bör man vara på samma våglängd personligen med det dokument man översätter. Om man hela tiden är uppfylld av tankegångar och synsätt som går tvärt emot vad Bibeln säger och lär, så får man stora svårigheter att förstå rätt och därmed att översätta rätt. Vi anser därför att Bibeln bör översättas av den kristna församlingens män, men som inte förnekar Bibelns gudomliga ursprung, som inte sätter sig på tvären inför Bibelns uppgifter om Gud och hans under och hans gudomliga inspiration av sina profeter, evangelister och apostlar. Därmed så ska vi gå in på profeten Jesajas bok, och jag är glad att se att allesammans har en bibel med sig uppslagen. Vi börjar då med att titta på det första kapitlet. Och redan när man slår upp det första kapitlet i den hebreiska texten och börjar att stava sig fram igenom det första ordet i denna profetrulle, chazon, så får översättaren ett litet problem. Vilket ord eller vilka uttryck ska han välja för att förmedla innehållet av detta ord till vårt svenska språk? Ordet betyder ordagrant det som skådats. Och man kan naturligtvis översätta på det viset, det som skådats av Jesaja, Amos son. Det han skådade angående Juda och Jerusalem. Det är rubriken för hela profetrullen. Och det är redan där utsagt att denna profetbok hör samman med en bestämd profet vars fader hette Amos. Inte den profet Amos som vi känner till, utan en annan Amos. Hans namn stavas annorlunda, men låter lika på svenska. Men uttrycket det som skådats, det anger ännu mer. Det anger att profeten har inte nedtecknat och predikat det som han själv har tänkt ut, utan han har fått det från Herren Gud, den enda sanne guden. Det är frågan om en uppenbarelse från Gud. Och därför måste man överväga om man inte rent av ska översätta: detta är den uppenbarelse som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Uppenbarelse, det är just vad detta ord, chazon, det första ordet, innebär. Och vi har stannat inför det uttrycket. Och det markerar då med en gång att vi har att göra med helig skrift, med en uppenbarelse från Gud. Detta är den uppenbarelse som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. När vi kommer till nästa vers så säger profeten så här: hör ni himlar och lyssna du jord, ty det är Herren som talar. Här är en liten förändring till det uttryck ni kanske är vana vid att höra. Det står till exempel i kyrkobibeln i Sverige: ty Herren talar. Men ska man vara riktigt noggrann i översättningen så är Herren mycket starkt framhävt och betonat i den hebreiska grundtexten. Hebreiskan har då möjlighet att sätta fram subjektet före verbet för att markera en sådan betoning. Och det har man just gjort här. Det står ki Adonai dibar. Det betyder egentligen inte bara ty Herren talar, utan det betyder just ty det är Herren som talar. Ni ser alltså att denna profettext innehåller med en gång ett mycket tydligt korrektiv, en rättelse av den bibelsyn som numera är så vanlig. Nämligen att Bibelns ord är i grunden en vanlig mänsklig boks ord, inte den enda sanne Gudens ord. Det är så vanligt att ledare i kyrkor och samfund inte predikar i enlighet med ordet fullt ut. Därför att man menar att det är ju ändå inte Herrens ord. Man har fri förfogande rätt, menar man, över ordet. Men profeten betonar här med en gång: det är Herren som talar. När han talar så är det förvisso Jesaja som talar, men det är inte Jesajas tankar och påhitt. Det är Herren som talar genom profeten. Profeten är bara, som han själv säger längre fram i samma kapitel, Herrens mun, Herrens språkrör. Går vi sedan fram till den fjärde versen, så möter vi där, och inte bara där, det mästerliga språk som denna uppenbarelse har förmedlats med. Profeten Jesaja är väl den profet som är mest ordrik, som brukar det allra mest konstfulla och fina och vackra språk, och därmed också ett ganska svårt språk för teologistuderande att lära sig när man studerar grundtexten. Profeten använder bland annat ett konstmedel som man brukar kalla för allitteration. Och jag kanske inte ska ge mig på att förklara vad det är, men om jag läser hur fjärde versen låter på hebreiska, så förstår ni kanske vad allitteration är. Profeten säger: Hoigoi hoti amkeve davon zara mreim banim mashchitim azvu et Adonai ni atzu et kedosh Israel nazoru akor. Alliteration, det är en form av rim. Ett rim som inte bör vara av vanlig svensk, norsk eller finsk typ. Att ändelsen på orden rimmar. Den rimmet ligger inne i orden. Inne i stavelser och i själva rytmen. Hoj, goj, hoti. Och vad betyder då detta? Ve över ett syndigt folk. Ett rike tyngt av skuld. Illgärningsmäns avkomma. Fördärvets barn. De har övergivit Herren, föraktat Israels helige, vänt honom ryggen. Vi märker hur pregnant, hur tydligt, hur intensivt denna förkunnelse framräckes till folket. Ve över ett syndigt folk, ett rike tyngt av skuld, illgärningsmäns avkomma, fördärvets barn. De har övergivit Herren, föraktat Israels helige. Vänt honom ryggen. Sju pregnanta satser. Går vi vidare till den sjätte versen. Så möter översättaren där ett mycket vanligt problem. Hur ska han finna ord på det språk han översätter till? För det många synonymer som finns i grundtexten. Profeten, han säger från fotsulan och ända upp till huvudet finns inget som är friskt. Och så nämner han tre ord som anger hur svårt slagen denne man är. Folket som liknas vid en slagen man. Och så säger han, bara gapande sår och prygelmärken och oläkta sår. Det är tre ord som målar ut hur hans kropp ser ut. Det första ordet, det betyder just gapande sår. Sår som där huden har spruckit sönder och såret är gapande. Det andra ordet, ett ord för det märke som blir på kroppen när man har utsatts för ett hårt slag. Och det tredje ordet är ett sånt där sår som är alldeles färskt och oläkt. Och så står det sen om detta. Det är inte renade och inte omlindade och inte uppmjukade med olja. Och jag tror att de flesta bibelläsare förstår vad bilden innebär. Profeten brukar ett bildspråk som är enkelt, tydligt och klart. Det som renar. Det som omlindar, det som uppmjukar med olja, det är Guds rena ord och hans rena evangelium. Men det har förvanskats, det har inte räckts fram till den skadade, förtappade människan. Det är inte renade, inte omlindade och inte uppmjukade med olja. Så gör jag ett hopp fram till den 18:e versen. Denna vers är ju mycket känd. Sedan profeten har klargjort det stora fördärvet i folket, så kommer som en överraskning kanske dessa ord. Kom då och låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Och så tänker man ju, ja, hur ska denna rättegång då sluta? Givetvis en evig förkastelse i en evig pina. Där masken inte dör och elden icke utsläckes, som det står i profetens allra sista vers. Men nej. Här kommer istället följande ord. Fast än era synder är som scharlakans tyg, ska det bli vita som snö. Fast än det är röda som purpur, ska det bli som ull. En fri, obegränsad absolution, avlösning, förlåtelse. Detta är evangelium. Rent och klart. Men så överraskande. Och för den naturliga människan så oacceptabelt så att man vill i regel ändra någonting i den här versen. De flesta bibelkritiska kommentarverk brukar säga om den här versen ungefär att den faller ur ramen. Den passar ju inte in här. Texten, sammanhanget handlar ju om dom. Och då måste ju också den här versen vara en dom. Ja visst, det är en dom. En frikännande dom, helt oförtjänt, för Herrens egen skull. Och vi vet hur Herren har kunnat fälla denna frikännande dom. Det talar samme profet om flera gånger, i synnerhet i senare delen av sin bok. Herren sände sin tjänare, den evigt helige, höge och upphöjde, och lät honom genomborras för våra synders skull, för att vi skulle få frid. Han är vår frid. Han är vår fridskonung. Han är vår räddning. Och därför kan denna frikännande dom fällas. Andra tänker så här. Ja, men det kan väl ändå inte vara riktigt sant att man är frikänd så här med en gång. Direkt. Så att det gäller med samma. Och redan innan jag har blivit en bättre människa. Det måste väl i så fall förhålla sig så att i den mån som jag har blivit en ny och bättre och heligare människa, då frikänner Gud mig. Och så kommer man att förvanska Bibelns lära om nåden allena. Och då kan man, för att få fram det där att det inte är riktigt sant omedelbart och i kraft av vad vi verkligen hör, så petar man ofta in ett litet ord kan. Det kan bli en frikännande dom. Det kan bli en förlåtelse. I kyrkobibelns översättning så gör man just på det viset. Man säger: kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Och med era synder än är och blodröda, så kunna det bliva snövita. Det finns en möjlighet att de kan bli snövita. Men än fattas lite för att denna möjlighet ska bli en verklighet som du får lita på redan nu. Tro på och ta emot. Så fattig och fördömd du är. Precis som den slagne mannen som vi läste om nyss. Men något sånt villkor petas inte in när den frikännande domen fälls. Det finns inget villkor som förläggs, som människan ska uppfylla. Utan det villkor som krävs, det är redan uppfyllt. Och det är genom honom som sa: det är uppfyllt. Det är fullbordat. Det är fullgjort. Så kan vi ta ett hopp fram till det fjärde kapitlet. Jesajas fjärde kapitel. Från den andra versen börjar där är också en underbar profetia. En underbar undervisning om Messias. Men återigen, det finns en bibelforskning som menar att verkliga profetior, förutsägelser om den enda sanne Messias som finns, Jesus Kristus, Guds enfödde son, sådana profetior finns inte egentligen i Gamla testamentet. Utan vad som finns i Gamla testamentet är möjligen någonting som man kan tolka om eller utnyttja så att de kan illustrera Messias och hans verk. Men de är inte i sig själva och från början avsedda som klara förutsägelser om frälsaren, om Messias. När man läser grundtexten till den andra versen i fjärde kapitlet, så ser man hur tydligt som helst profetian om Messias. Det står ordagrant: på den dagen skall Herrens späda skott bli till härlighet och ära, och landets frukt till höghet och berömmelse för Israels räddade skara. Messias kallas för Herrens späda skott. Profeten talar om detta späda skott flera gånger. Det är inget kraftfullt skott. Det har ingen yttre glans eller fägring. Det växer upp som ett ynkligt skott i en torr jord. Kommer från ett nedhugget träd. Från Davids dynastins nedhuggna träd. Ur Isais stubbe växer skottet upp. Guds son är som sann människa av Davids hus. Av Isais stubbe. Och det är om honom det handlar. På den dagen skall Herrens späda skott bli till härlighet och ära för Israels räddade skara. Hur står det i kyrkobibeln på det stället? Och där står det, på den tiden skall det som Herren låter växa bliva till prydnad och härlighet. Jag skulle tänka mig att de som läser den här texten blir av en sådan översättning delvis vilseledda. De kommer mer att tänka på att Herren ska vara så god så att han välsignar marken så där i allmänhet. Så att han låter det grönska och växa precis som han har gjort det med gräsmattan här utanför. Som var naken och ful för bara några dagar sedan. Men här sägs något mycket, mycket mer. Inte bara en allmän utsaga om att det ska växa och bli härligt. Utan det talas om en alldeles bestämd person som kallas för Herrens späda skott. I den norska översättningen från 1978 så står också helt riktigt Herrens spire. Herrens spira kanske det betyder på svenska. Så kan vi gå fram till det femte kapitlet. Jag bara pekar här på några exempel som belyser lite grann vad en ny översättning från Biblikum kan innebära. Och vilka problem man kan stå inför. I femte kapitlets sjunde vers har vi själva avslutningen på den oerhört fina och gripande sången om Herrens vingård. Min älskade väns sång om hans vingård. Jag vill nu sjunga om min vän. Min älskade väns sång om hans vingård. Och så berättar profeten om denna vingård. Och så heter det då i sjunde versen. Ty Herren Sebaots vingård är Israels hus. Och Juda män är den plantering som han glatt sig åt. Men, ja vad står det sen? Ja, sen möter vi i den hebreiska texten en mycket märklig ordlek som är väldigt svår att översätta till andra språk. På hebreiska så lyder det Vaikavlu mishpat vahine mispach listaka vahine seaka. Det står alltså att Herren han väntade på mishpat och se mispach. Han väntade på sedaka och se seaka. Ingen översättning kan riktigt förmedla det djupa innehållet här. Man måste nog ha en förklarande not som talar om varför profeten uttrycker sig så här. Ska man översätta ordagrant så gott det går och få med lite grann av ordleken, så kanske man kan säga när han väntade på laglydnad fann han blodiga lagbrott. När han väntade på rättfärdighet fann han skriande orättfärdighet. Men riktigt ordagrant så står det bara han väntade på laglydnad och se utgjutelse. På rättfärdighet och se skrik. Då får man inte med likheten mellan orden. Vad Herren väntade på och vad han fick. Han väntade på mishpat och fick mispar. Han väntade på sedaka och fick söaka. Den som hör profeten och som är en vanlig liberalteolog kan ju säga, ja men han fick ju vad han ville ha. Han väntade ju på mishpat och fick mishpat. Han väntade ju på sedaka och fick söaka. Ja, det låter ganska lika helt medvetet, men det är en himmelsvid skillnad. Och det är något av avsikten med vad profeten här säger. Det låter så lika. Eller som vi ofta kan säga, är det något att bråka om egentligen? Han väntade på mishpat och fick mishpat. Han väntade på sedaka och fick sedaka. Det är väl inget att bråka om, det är väl hugget som stucket. Det är visserligen inte exakt det han väntade. Det är en liten skillnad, men är det någonting att bråka om? Då lär oss profeten att när vi menar att det är ingen större skillnad, så kan det likväl vara fråga om en himmelsvid skillnad. Om skillnaden är stor eller liten, viktig eller oviktig, det får inte du avgöra. Det avgör Gud, och det vet Gud. Och han klargör det i sitt ord. När han väntade på laglydnad så fick han utgjutelse, det vill säga utgjutelse av blod. Eller för att få en anspelning på det föregående ordet, så fick han blodiga lagbrott. Och när han väntade på rättfärdighet så fick han skrik, det vill säga skriande orättfärdighet. Så kan vi gå fram till 5 kapitlets 23 vers. Här vill jag bara stryka under Vad det vanliga uttrycket rättfärdiggöra och rättfärdiggörelse innebär. Det vet säkerligen de flesta här, men jag stryker ändå under det, och det kommer fram så tydligt i den här versen. Här talas det om dem som förklarar brottslingen rättfärdig på grund av mutor och frånkänner det rättfärdiga deras rättfärdighet. När jag här översätter den som förklarar brottslingen rättfärdig, så är det just Bibelns ord för rättfärdiggöra. Detta ord betyder inte att åstadkomma en förvandling i människan, utan det betyder att förklara brottslingen, förklara människan rättfärdig. Och när det gäller rättfärdiggörelsen genom tron för Kristi skull, så sker ju denna frisägelse eller förklaring på grund av en annans rättfärdighet, nämligen Kristi, på grund av hans förtjänst. Termen betyder alltså förklara rättfärdig. Det har också den svenska kyrkobibeln förstått. Man har här därför valt ett annat uttryck som ska framhålla samma sak. Man har använt uttrycket ge rätt, och det står där dem som ger den skyldige rätt. Och i den norska översättningen från 1978 så står det frikänna. Och det är exakt vad det betyder. Rättfärdiggöra betyder att frikänna, frisäga, förklara rättfärdig. Men om man skulle vilja behålla verbet rättfärdiggöra, vilket man gör på andra ställen i Bibeln, så skulle man dock också kunna göra det här, och då skulle det alltså stå dem som rättfärdiggör brottslingen på grund av mutor. Och då skulle man ju förstå vad termen rättfärdiggöra innebär. Den som rättfärdiggör brottslingen på grund av mutor. Det måste ju betyda att man förklarar att brottslingen, han är oskyldig. Han är fri. Han är rättfärdig. Det kan ju inte betyda att man förvandlar brottslingen. När vi talar om rättfärdiggörelsen genom tro, ja, då följer ju förvandlingen, den nya födelsen och frukten efteråt. Så att den glada nyheten, om den blir trodd och mottagen, att vi förklaras rättfärdiga för Kristi skull, den får till resultat en ny födelse, en förnyelse, ett nytt liv. Vi kan också säga ett par ord om nästa vers. Där står det: därför liksom en tunga av eld förtär ett strå och halm sjunker ihop i en låga, skall deras rot ruttna upp och deras skott försvinna som stoft. Ty de har förkastat Herren Sebots lära och föraktat vad Israels helige har talat. Här ser vi vad som är orsaken till domen. Det anger alltid profeten klart och tydligt. Det är att man har förkastat Herren Sebots lära, föraktat vad Israels helige har talat. Ordet för lära, Torah, översätts och kan också översättas med lag. Själva grundordet betyder en absolut säker och viss, orubblig undervisning. Och sådan är Guds lag. Men som vi ser här så innebär ordet Torah mycket mer än bara den del av Guds orubbliga undervisning som innehåller lagen. Ordet Torah kan syfta på allt det som Herren Sebaot lär. Och det framgår mycket tydligt när profeten brukar en parallellism så som han gör här. Han säger då i första ledet: de har förkastat Herren Sebaots lag, om vi så vill. Så står det i nästa led: föraktat vad Israels helige har talat. Då förstår vi vad ordet Torah innebär, nämligen vad Israels helige har talat. Man kan därför också översätta med ett nämligen och säga: det har förkastat Herren Sebaots lära, nämligen föraktat vad Israels helige har talat. Detta framhåller, just detta framhåller profeten på flera ställen i sin bok. Vi kan med en gång gå fram till det 8:e kapitlets 19:e vers. Där möter vi dels det uttryck som har givit upphov till namnet på en fin bok som professor Becker har skrivit. Han har skrivit om det som är modernt i vår tid, okulta företeelser och spiritism, och hur man vänder sig till onda andar för att få besked. Och så har han använt detta bibelord i sin titel, i dess engelska utformning. Här står det: när man säger till er, vänd er till andebesvärjare och spiritister, det som viskar och mumlar, så svara: ska inte ett folk vända sig till sin Gud? Ska man vända sig till det döda för det levande? Och 20:e versen: gå till läran. Återigen står här Torah. Men det betyder inte bara gå till 10 Guds bud, utan det betyder gå till det fasta och vissa som Herren talar i sitt ord. Gå till läran, till vittnesbördet. Och sen fortsättningen. Ja, den är helt förvanskad i kyrkobibeln. Där står det, får vi se här: så skola förvisso en gång det nödgas mana, för vilka nu ingen morgonrådnad finnes. Men den hebreiska texten, den säger mera ordagrant: om man inte svarar på detta sätt, då skall ingen morgonrådnad lysa för den. Om man inte hänvisar till ordet, om man hänvisar människor till spiritister, till döda andar för att få besked, då finns inget ljus, ingen räddning. Då förblir man i mörkret, i den dystra vildmarken. Nej, gå till läran, till vittnesbördet. Om man inte svarar på detta sätt, då ska ingen morgonrådnad lysa för dem. Jag kan bara fortsätta att läsa hur det här står. Man kommer att dra omkring i landet, nedtryckta och hungriga. Och när man är hungrig kommer man att fyllas av bitterhet. Man ska förbanna sin konung och sin Gud. När man vänder blicken uppåt och blickar man ned mot jorden, är där nöd och mörker, en natt av ångest. Man är utkastad i djupaste mörker. Så skulle vi vilja översätta Och så mot denna mörka, dystra, hemska bakgrund så kommer återigen evangeliet och lyser villkorslöst och tydligt. Men för det land där det nu råder nöd ska det inte förbli mörkt. Liksom han den första tiden har låtit vanära komma över Sebrons land och Naftalis land, ska han därefter låta det komma till ära. Vägen vid sjön, syftar på Genesarets sjö, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Galileen stod det i den gamla svenska kyrkobibeln, men det påminner ju lite för mycket och för tydligt om Jesus och hans verksamhet i Galileen, så det ströks när 1917 års bibel kom ut. Så det finns inte längre med, men det är precis vad som står i grundtexten. Hedningarnas Galileen. Och så står det, och det är ett märkligt ord som man ibland har tolkat olika. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, det är så visst så att profeten säger har sett ett stort ljus. Men han talar profetiskt. Och han menar med detta emfatiska helt vissa tempus att det redan är verkligt, har skett. Att det är absolut säkert att så ska det bli. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. För dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus stråla fram. Du ska, och så står det, göra det folk talrik som du inte har givit stor glädje. Det här har man haft svårt att förstå. I regel har man strukit inte i de flesta översättningar. Det är en lite märklig skrivning, så att också masoreterna har varit tveksamma kring hur man ska förstå den här versen. Men av allt att döma, och det ser vi nu mycket tydligt tycker jag, av sammanhanget, så är det ju detta, det folk som nu är slaget, som har mött nöd och mörker, som bodde där kring Genesarets sjö och på andra sidan Jordan, som inte hade fått mycket att glädja sig åt. Och just när profeten säger detta, så var det fruktansvärt. Den assyriske konungen Tiglat-Pileser, han hade härjat svårt och deporterat stora skaror. Det var knappast någon familj som hade alla medlemmar kvar. Många var deporterade och många låg döda runt omkring. Och profeten säger då, för dem som bor i dödsskuggans land. Det är alltså inte bara vacker poesi. Det var i högsta grad en verklighet i dödens väntrum. Ska ett ljus stråla fram. Du ska göra det folk talrikt som du inte har givit stor glädje. Nu var det bara ett fåtal där. Det ska bli talrikt. Och profeten säger ju längre fram, det ska bara bli en liten kvarleva, en rest av det gamla gudsfolket, judafolket. Om det är till antalet är som havets sand, så ska allenast en kvarleva bli kvar. Denna kvarleva ser vi samlas kring Messias i Galileen. 12 lärjungar, allesammans judar. En liten kvarleva av detta folk. Men detta lilla folk ska bli stort. I detta lilla folk ska inympas människor, inte bara från judafolket, utan från alla nationer, folk och folkslag fram till ändens tid. Det ska bli ett stort folk. Det är innebörden i denna vers. Du ska göra det folk talrikt som du inte har givit stor glädje. Det ska glädja sig inför dig som man gläder sig under skörden. Som man jublar när man delar bytet. Till oket som tyngde dem. På Jesajas tid så låg det assyriska oket tungt över folket. Till oket som tyngde dem och stången över deras axlar och staven som pådrivaren brukade ska du bryta i stycken som på Midjans tid. Ja, varje stövel som marscherat fram under krigslarm och varje kappa som nedsölats i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Hur kan det komma sig? Jo, ett barn ska födas åt oss. En son ska bli oss given. Och herraväldet ligger på hans axlar. Hans namn ska vara. När Bibeln säger hans namn ska vara, så betyder hans natur, hans väsen. Det är under, rådgivare, stark Gud, evig fader, fridsförste. Det första som sägs om honom, hans natur, så sägs det helt kort bara under. Det ska alltså inte läsas underbar rådgivare, utan det är ett huvudord som står på egna ben i texten. Det betyder helt enkelt under. Han är undret över alla under. Gudamänniskan. Och han kallas, och han ska heta också Elgibor. Han är den starke guden själv. Det är inte bara så att han försöker att efterlikna eller representera den starke guden. Han är den starke guden. Den starke guden själv blir människa. Som ett barn föds han åt oss. Vi får en son. En son blir oss given. Ja, nu ska jag inte trötta er längre. Det här var bara några glimtar. Och jag hann ungefär en tredjedel av det jag hade tänkt att hinna gå igenom. Jag hade tänkt vandra vidare med exempel i Jesajas bok. Och sedan ta er också till exempel ur första Mosebok. Men det får bli nästa gång ni kommer till oss för en kurs om Bibeln och dess översättning. Amen.